Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey
game. Hallå, 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 hallå. Du är äntligen dags för ett nytt NHL-poddavsnitt. Det är avsnitt nummer 62. Det blir lätt för oss att utse bästa 62. Jag tror, har du det på läppen, Dima?
Nej, jag har ingenting på läppen idag.
Det är Carl Hagelin.
Ja, det är klart.
Ja, ja. Vår favorit som vi fick stöta på i omklädningsrummet. Du träffar han ju dagligen i princip.
Som du fick stöta på i omklädningsrummet? Vad säger du?
Ja, inte riktigt så pass vill jag inte uttrycka det. Men som jag fick träffa på då, i omklädningsrummet.
Ja.
Ja, okay. Ja, men välkommen till den 62:a podcasten, Per Bjurman.
Tack så mycket. Ja. Youngblood Ekeliv.
Ja, det blev ju så här att vi hade halvt om halvt lovat att vi skulle spela in den här podden efter de olika serierna var, alltså mitt emellan är glappet inför round 2, men nu blir det så att vi spelar in det redan nu på the eve of Tampa mot Detroit, som spelas precis om några timmar när vi lirar in den här podcast, så vet vi ju faktiskt inte hur det kommer gå. Men vi vet ju de flesta mötena i alla fall, och vi får diskutera lite. Det blir någon slags preview ändå på serien som kommer, och en liten analys av round 1.
Ja, vi hoppas ju ändå att det är Detroit som vinner den här Game 7 i Tampa, eller hur?
En enad podcast här som verkligen är rödfärgad ute i fingerspetsarna. Nej, så är det inte. Definitivt inte. Jag har ju lite för starka känslor för det blåa laget på den Floridas västkust. Så är det. Men ja, jag tänkte så här. Det är ju så att Bjurman, du måste stänga igen butiken ganska snabbt. Vi kan inte köra en sån här maratonpodd idag.
Om du, nu, som du säkert hör, så håller de på att borra i lägenheten ovanför mig igen.
Ja, du ser, det här är ju ett fenomen som brukar dra igång precis när vi ska spela en podd. Men vi måste köra just nu för att...
Ja, det har pågått hela dagen, så det går inte att göra någonting åt.
Precis, och imorgon så får vi inte riktigt till det heller. Det är valborgsfirande och det är tajt schema och så grejer. Så vi måste spela in nu. Plus att om det här röda laget skulle vinna i natt så skulle det vara helt omöjligt att spela in en podd ändå. För att ena parten av podden skulle vara väldigt... Ja, kommer sova bort en dag, ska jag säga.
Skulle du bli jätteledsen då?
Ja, det skulle kännas. I själen, i hjärtat. Ja. Skulle jag.
Men de kan inte gärna förlora nu när Kronwall är avstängd och Sid Lick är borta. Det är ju Detroits B-lag de möter. Det vore ju skrattretande om de inte vinner en sån match på hemmaplan.
Jag har ju fått den här typen av sms ett tag här, så att jag får försöka. Men nej, det är klart att det här är förutsättningarna. Talar ju för Tampa Bay som faktiskt är skadefritt och inte har några excuses i år på något sätt. Utan, ja, många har ju haft Tampa, inte bara jag. Jag har ju varit lite skeptisk och försökt vara lite realistisk i mina Tampa-utsikter. Men det är till exempel, The Hockey News hade ju Tampa Bay som Stanley Cup-favorit inför slutspelet, så det är klart att det vore ett fiasko att åka ut redan i första rundan. Detroit har gjort det fantastiskt bra.
Jag har dem ju i final.
Ja. Precis.
Men det har ju varit en mycket underlig serie, den här mellan Detroit och Tampa. Varje gång det känns som ett lag har tagit kommando så har det andra vunnit. Ja. Eller kommit tillbaka i slutet av matcher. Så det är helt ologiskt har det varit. Och det tar väl då kanske för att Detroit samlar sig i vad de upplever som en orättvisa i att Kronwall har blivit avstängd och gör tidernas match.
Ja, ska vi ta upp den direkt då? För det har ju varit en supersnackis senaste, ja, sen den ägde rum egentligen. Kronwalls tackling på Nikita Kucherov när han gör en klassisk Kronwall. Det är så mycket, det är liksom patenterat in i, det är precis så där en Kronwall ser ut. Att han kliver, pinchar upp och sätter en tackling. Nu kanske han kom lite misstajmat den här gången.
Ja, han, så där högt armen brukar väl inte vara så där. Och sen är det ju ständig diskussion om huruvida han hoppar eller lyfter efter han har satt in tacklingen.
Ja.
Du tycker såklart, jag vet vad du tycker. Ja. Det är ingen poäng på vad du tycker. Du tycker ju så, du är färgad. Du kan inte se den situationen.
Nej, jag kan inte se den situationen.
Objektivt. Det kan väl inte jag heller riktigt, eftersom jag känner människan och tycker synd om honom.
Ja.
att han är avstängd i en så viktig match. Men den är ju helt klart på gränsen. Det är ju ingen snack om det. Och nu är det som det är. De får bara finna sig i det. Det känns ju så här i efterhand som det var ju väldigt onödigt. Det gjorde ju varken till eller från i matchen.
Nej. Jag tycker väl att... ja, alltså... Jag ska inte gå in på tacklingen för jag blir ju så, det blir ju så färgat. Men jag kan förstå frustrationen om man säger så här från det perspektivet att vi har ju sett många avstängningsbara situationer i det här slutspelet. Och inför den här smällen så var det ju diskussionen att det verkar som att Department of Player Safety har tagit ledigt. Liksom. De kör en Sharks och går och spelar golf istället.
Ja.
För att det har ju varit väldigt många situationer som definitivt borde ha behandlats i deras konferensrum där. Jag tänker inte minst på det vi såg direkt i slutspelet när PK Subban tog slasher Mark Stone, som jag ju tyckte skulle vara en avstängning med tanke på intentionen där. Det är ju för att skada. Det är ju svårt att argumentera bort. Och samma sak med Dustin Byfuglien när han crosscheckar ner Corey Perry när han står och firar sitt mål. Det kan ju liksom inte, det behöver inte ens en 2 minuter liksom.
Nej.
Så att,
Och vi såg just en video när Palat hoppar in i Glendening. Det är ju tråkigt, det tråkiga med när sånt här händer, att det blir ju alltid såna här diskussioner som tar fokus från att det är roligt med hockeyslutspel, så blir det diskussioner om det där borde ha blivit avstängning och det där borde ha blivit, och så blir det bitterhet och alla skyller på sånt här. Jag har ju sett Detroit-fansen är väldigt bittra och gå tillbaka till serier förr i tiden när Webber slog Zetas huvud i sargen och så. Det var sanningen av sig. Det är sånt. Nu menar de att NHL är mot dem.
Ja, det är precis. Ja, det är ju svårt att tänka med. Men det, man ser ju till exempel, det var ju märkligt det här med i Vancouver-Calgary-serien också, när det instigatades fights liksom i sista 5 minuterna som automatiskt i grundserien är delar i liksom avstängning. Och det liksom upphävdes här i slutspelet helt plötsligt. Så att det är ju lite märkligt att just Kronvall åker ut för det här, men enligt regelboken så vill ju den färgade Tampa Bay supporten tycker jag att det här är ju en åtminstone en matchavstängning, men jag förstår definitivt frustrationen från Detroits sida i en sån här, vi snackar ju om en Game 7 också, det är ju inte grundserien och det är inte Game 3 heller, utan det här är den helt avgörande matchen, vilket gör extra liksom pikant.
Ja, och han är ju inte lite viktig för Detroit, han är deras första back, spelar mest minuter, väldigt viktig roll i powerplay och i defensiven. Vi sa ju det för ett tag sedan när vi pratade om de svenskar som är viktigast för sina lag. Vi kom fram till att det förmodligen är Kronvall.
Ja, exakt. Vi hade ju en Swedish Awards för kanske 5 avsnitt sedan. Och vi skulle utse Hart Trophy bland svenskarna. Jag propsade väl lite grann för Erik Karlsson medan du la fram lite oväntat Kronvall, och jag kunde ju köpa det faktiskt.
Ja, inte för att han är bäst spelare, utan för att han är den som fyller viktigast funktion i sitt lag.
Ja.
Och nu är han borta. Och det är ju väldigt, som sagt, väldigt kännbart. Och nu är Sid Licky borta också, läste jag. Precis, han kan inte spela.
Nej, det borde ju rendera lite håligheten, måste jag säga, i deras backuppsättningar. Ja. Ni vet ju de flesta av er kanske som lyssnar hur det har gått, så vi får ju se hur det går. Men jag vill ändå säga, Detroit har ju verkligen imponerat på mig i det här slutspelet, och sådana här backar som vi har dömt ut totalt, vilket, och nu hyllat gång efter gång den här säsongen, till exempel Kyle Quincy har ju formerat ett fantastiskt backpar med Danny DeKeyser, som jag tycker har växt ut i en riktigt stark back alltså. Det är ju inte bara Kronvall faktiskt som i den där backuppsättningen, men det är klart att det är en otroligt viktig spelare och en bärande spelare som har mest istid, som kanske är den nyttigaste spelaren i båda håll, alltså i powerplay och även defensivt naturligtvis.
Ja, vi får se. Jag såg Babcock fick fråga om avstängning, men han ville inte uttala, han sa att han hellre behåller sina pengar än att kommentera avstängning.
Precis,
vilket ju då, han tyckte inte det borde, han tyckte det var värt ens ett samtal.
Nej. Men jag har inte sett Kronvall uttala sig om det heller faktiskt.
Jag tror inte man, det tror inte man får. Tror inte det gör de ju nästan aldrig.
Nej, det kanske är bra.
Ja, det är det nog.
Jag kan misstänka att han inte är helt nöjd med det heller faktiskt.
Nej, men jag tror att han skulle säga som han är typen som biter ihop och säger nu är det så här. Nu får vi försöka gå vidare.
Ja. Men ja, ni vet ju hur det har gått. Men det lag som vinner den här matchserien, som vinner den här Game 7, historien får möta Montreal Som ju är mycket imponerande faktiskt, eller mycket imponerande. De höll på att tappa lite till, men de knöt ihop säcken till slut tack vare en fantastisk Carey Price-insats i Game 6 när han tog alla 43 skott.
Ja, de vann till slut på en typisk Montreal-sätt säsongen 2014-2015. De gjorde ett tidigt mål och sen fick Carey Price ta hand om det.
Ja. Och de hade lite flytade med ett domslut också som tvärtom då. Han blåste för tidigt och det var ju ett mål som därmed inte blev av, som ju Ottawa kanske förtjänade. Men,
ja, just det. Ja, det var ju lite bittert. Så. Men ja, nu pratade jag med Erik Karlsson häromdagen, igår. Och hans bild var att det hade varit fantastiskt det här med att de tog sig till slutspel överhuvudtaget. Men det var väldigt jobbigt också. De spelade bara do or die match. Och hans bild var att de hade inte riktigt någon tillräckligt mycket kraft kvar mot Montreal. Mm. Montreal är för bra för att slå om det är på det viset.
Ja, jag kan väl känna det också. Och det blev ju otroligt tajta matcher där. Så det känns som att det var ju... Ja, det blev ju för sig en match när de reducerade där i Montreal. Vad blev det? 5-1 till slut.
Men, ja, precis.
Men annars kändes det som att de... Ja, det blev för jobbigt liksom att möta Montreal alltså med deras otroligt kompakta defensiv och omställningsspel. Man måste vara så vaken när man möter Montreal. Även om de kanske inte har den allra spetsigaste offensiven, så är det ett tungt lag som liksom jobbar i 60 minuter.
Ja, och spelar väldigt metodiskt och lugnt och inte ser ut att hamna i... Medan Ottawa liksom fick spela med desperation hela tiden, så kändes det som Montreal var väldigt lugna hela tiden.
Ja, ja precis. Exakt. De har ett otroligt lugn i Montreal, det måste jag verkligen säga.
Ja.
Som imponerar. Sen så för Ottawa's... Nu har jag lärt mig att man ska säga Ottawa.
Ja, titta nu. Är det nu?
Precis, jag har fått mejl och Twitter och allt möjligt. Tydligt och pedagogiskt. Så nu känner jag mig ganska självsäker här.
Siffran 8 och så ett va?
Precis, istället för något sådär Ottawa eller liksom Ottawa. Nej, jag ska lägga ner med Otto också. Ja, Ottawa.
Ja.
Ja, alltså det här med Hamburglar försvann ju också tidigt och Craig Anderson kom in och gjorde det väldigt bra, men ja, det här som gjorde dem så otroligt framgångsrika de sista två månaderna av säsongen, det lyckas de inte riktigt upprätthålla på alla aspekter liksom in i slutspelet faktiskt.
Nej. Nej, men de har ju växlat upp en fantastisk säsong. Är det något lag som liksom har växlat upp och blivit bättre, så är det ju
Ottawa.
Ja, exakt.
Och det ser ju spännande ut inför kommande säsong här, säsonger skulle jag säga, när de, med tanke på att deras ryggrad är väldigt ung. Erik Karlsson härföraren i spetsen är ju lika gammal som en annan. 90.
Ja.
Så att,
jag såg precis att Kronwall har uttalat sig i TampaBay.com.
Snyggt.
Han är i chock och säger att han är extremt besviken. Det är svårt att säga hur jag känner. Jag vet fortfarande inte riktigt. Jag är i chock.
Ja, men det var väl det får han säga utan att bli avstängd naturligtvis. Så det löste han bra.
Ja. Ja, vi fortsätter. Ja,
jag vill bara säga det apropå den här serien då. Det kommer ju bli Montreal för något av de här lagen och det är ju väldigt väldigt stor skillnad sett hur det gick i grundserien för Montreal mot respektive lag här. Mot Detroit så vann Montreal alla fyra matcher. Visserligen två på övertid, men de vann 4-0 i deras interna serie där. 12-5 totalt i målskillnad. Och Carey Price, en målvakt i Montreal, blev first star i alla de fyra matcherna. Carey Price i tre, och när han inte stod, då var Dustin Tokarski first star.
Ja.
Medan tvärtom när de mötte Tampa då, nu kommer vi ihåg alla hur det gick i slutspelet förra året. Det blev ju 4-0 i matcher. Det var ju total kross. Men ett väldigt revanschsuget Tampa vann ju alla fem raka möten i grundserien helt plötsligt. 21-8 i målskillnad, en 7-1-seger bland annat. Och Carey Price hade ingen bra säsong mot Tampa. Så att, det är ganska stor skillnad. Jag vet inte riktigt vilket lag de helst vill möta. Men jag har svårt att se att... Jag känner ändå att Montreal på något sätt är favorit oavsett vilket lag de får möta nu.
Ja, i och med att Tampa har sett så konstiga ut i slutspelet och varit ojämna och spelat jävligt dåligt emellanåt.
Faktiskt.
Mycket sämre än jag trodde att de skulle göra. Ja. Och att Steven Stamkos inte är med längre. Det är han ju. Rent fysiskt är han ju det. Men Han är bedrövlig. Han bara tar dumma utvisning.
Ja, ska man koka upp? Nej, det är jättekonstigt vad som har hänt. Och det är ju väldigt stora spekulationer i mitt läge bland fansen. Liksom, så här. Alltså, det är ju, vi älskar ju, Stamkos är ju liksom the franchise player. Det är ingen snack om det. Det är en av ligas största stjärnor. Men han har varit iskall i mängder av slutspel nu. Han är mållös i totalt 9 raka slutspelsmatcher. Fram till i natt åtminstone. Och han har ju bara 1 år kvar på sitt kontrakt. Och efter det vet vi ju att hans agent kommer kräva det som han kan få på den öppna marknaden. Och då vet vi att Toronto kan förmodligen ge honom ett maxkontrakt. Eller i alla fall Patrick Kane, Jonathan Taves pengar. Alltså vi snackar 13 miljoner per säsong kanske. Och ska man, alltså det är ju, upptar ju en enorm kakbit av den totala lönekakan. Och ska man offerera på en spelare som har varit så icke-fungerade i slutspel, det kanske inte är värt. Så det är faktiskt, ja, jag har ju svårt att säga att man skulle trada Steven Stamkos, men det är ju på samma sätt kanske inte klockrent att ge han det kontraktet. Han har verkligen inte levererat. Verkligen inte.
Jag håller nog med om att Montreal, även om jag nu från början sa att Tampa ska gå till final, så de är favorit både mot Detroit, fast Detroit har varit bättre än väntat, och de är lite favorit även mot Tampa, för att Tampa inte har levt upp till mina förväntningar. Jag måste gå och hämta lite kaffe.
Ja, gör det. Och medan Björn går och hämtar kaffe så vill jag säga någonting som jag har tänkt på i det här slutspelet. Jag har ju, nu när jag har följt Tampa så extra initierat som det blir när man tog håller på ett lag. Så tycker jag tydligt när det kommer till slutspel att det är så stor skillnad mot grundserien. Att i grundserien så handlar det väldigt mycket om att ha en, alltså att man kommer väldigt långt på en stark offensiv. Men i slutspel så blir det mycket mer taktiskt, mycket mer defensivt, mycket mer struktur krävs, mycket mer disciplin till sin spelidé. Och när Tampa, jag tycker nödvändigtvis inte inställningen har varit dålig på spelarna. De har tokkört och Stamkos har väl tagit dumma utvisningar på grund av att han nästan varit för laddad. Jag tycker inte det attityden är problemet, utan Babcocks smarta taktiksnille liksom har utmanövrerat Tampa. Det handlar mer om disciplin och struktur och kyla i ett slutspel än vad det handlar om att bara gå ut och kötta. Liksom.
Ja.
Det är min...
Sen att Tyler Johnson lyft sig var det fantastisk.
Precis, Tyler Johnson helt otrolig. Och det här återkommer i hans karriär. Han har varit otroligt bra i slutspel alltid, vilken nivå det än handlar om. Han var ju grym i VM för USA förra säsongen också. Så att, det känns ju nästan som en framtida franchise player för Tampa. Det är nästan han man skulle vilja ge den där lönen just nu snarare än Steven Stamkos.
Ja.
Ska vi gå vidare på nästa serie?
Den andra serien i öst är då New York Rangers mot Washington. Vi hade New York drömde om en New York derby, men det blev ingenting med det.
Nej, precis.
Rangers gick vidare och ganska in the end ganska lätt mot Pittsburgh. Även om det var jämna matcher och det var ju nästan 2-1 varenda match när de vann.
De vann väl alla matcher med 4-1, ja. med just 2-1.
Ja, det är ju väldigt speciellt. Men Pittsburgh saknade för många ordinarie backar, det var ju så. Punkt och slut. Om man ser till hur det var från början av säsongen så alltså, man klarar sig inte utan backar som Letang, Mäte, Erhoff och Pouliot.
Precis, Pouliot blev också skadad på slutet.
Så det var ju 4 ordinarie backar som är borta. Det är ingen som pallar det. Och, Rangers kom aldrig riktigt upp, tycker jag, i sin bästa nivå. De behöver definitivt bli bättre i fortsättningen.
Exakt, de vinner alltså med 4-1 i matcher, men utan att imponera egentligen.
Det är några som imponerar. Henke imponerar. Henke var ju väldigt bra.
Henke ser sådär skarp ut som han gjorde förra året. Han har så enormt fokus i matcherna. Och väldigt snabb liksom, att komma upp från isen. Och liksom, väldigt, man ser att han är grymt puckfokus liksom.
Han är inte trött. Nej. Som han har varit tidigare år. Det syns ju redan. Ja. Mot Philly i fjol till exempel i första omgången, då hade han ju någon match när han mot Montreal med, när han blev utbytt för att nästan alltid hade varit en match per serie när han har haft en blowout och inte varit på topp, men det var inte ens i närheten av något sånt nu.
Nej. Ja, det är kanske som våran poddvän här, Victor Norén, säger det, och ett ord som jag använder i varenda podcast, så vi gör det igen då. En blessing in disguise. Att han fick den här skadan och liksom kunde bygga upp musklerna och komma hyfsat utvilad till den här scenen. För det ser ju ut som att det har gett den effekten. Liksom. Faktiskt. En annan sak med Rangers som jag tycker är lite coolt. De har ju en fantastisk backuppsättning. Och det har ju faktiskt Washington med. Det här är ju kanske de arguably två bästa backuppsättningarna som möts. Och två otroligt bra målvakter med tanke på Holtbys liksom, ja, uppsving den här säsongen. Men McDonough, som Ryan McDonough, lagkaptenen i Rangers, han är väl ingen poängmaskin i grundserien. Sådär. Men jag såg faktiskt att han har ju faktiskt 18 poäng sina senaste 15 slutspelsmatcher.
Ja. Jo, de har väldigt bra. Och nu får de tillbaka till Kevin Klein också. Han spelar första matchen.
Just det. Som rundar ut, om man ska säga, deras top six-backen, om man ska säga. Alltså det är liksom... går inte att hitta ett hål där. Det ser otroligt bra ut. Som en Lundqvist som målvakt dessutom.
Ja, jag tycker i och för sig att Dan Boyle har varit ett hål. Jag tycker inte han är någon bra hockeyspelare längre. En svag punkt.
Ja, ja. Och Keith Yandel kan ju vara en turnover-machine i dåliga dagar också.
Ja, det kan. Ja, men däremot har Matt Hanvik imponerat nu när Klein har varit borta. Jag tycker han har varit riktigt bra, som jag inte trodde var så bra. Ja, och sen, ja, Washington då, de gick en väldigt hård serie mot Islanders. Mm. Och jag var ute på Long Island i det som blev den sista matchen någonsin i Nassau Coliseum.
Måste det vara stort då ändå att ha varit på plats?
Ja, ja, det var stort av flera anledningar. Det var en fantastisk stämning där. Alltså. Ja. Och det strider ju lite att det inte blir ett New York derby. Det hade ju varit det verkligt fina sättet att avsluta där med en sån serie.
Ja. På något sätt så vill jag säga angående NASA och Coliseum där, som man har häcklat här så många år med tanke på att det är en sån gammal skrutt.
NASA, inte NASA.
NASA, ja. Uttalsfrågor är ingen styrka.
NASA Coliseum.
Har inte, alltså den har ju varit, det är ju ett ruckel liksom, men det blir ju enorm stämning där, och tyvärr har man ju rykten om att eller rykten, det är väl så att Barclays Center där, som är en asball arena, den är ju inte riktigt byggd för hockey från början, så liksom förutsättningar för att det ska bli lika ball stämning där är ju inte så goda på samma sätt som Nassau.
Vi får väl se, det är lite så med Barclays, det är många, många platser med skymd sikt och jumbotron som inte hänger mitt över isen. Det blir lite konstigt. Mm. Ja, men i alla fall, serien i sig var ju extremt jämn. Det var nästan ingen skillnad mellan de där två lagen. Och in the end, det avgjorde att Washington hade hemmaplansfördel i Game 7 och lite mer erfarenhet av den sortens matcher. Islanders kom ju inte till där. De fick väg 11 skott på hela matchen.
Ja,
det kom fram med 11 skott snarare. Det var ju Washington som hindrade dem från och komma fram med mer.
Ja, precis. Jag tyckte jag läste att det är det sämsta i Stanley Cup-historien i en Game 7. 11 skott.
Ja.
Men det, som du sa lite med Pittsburgh också, att de blev knäckta av sina skador på backsidan. Helt plötsligt så blev ju väldigt manfallen hos Islanders också. Där. Med Hamonic och Wisnowski och Karkner och DeHaan var det väl som gick bort. Så att...
Inte gick de bort,
det ser jag. Mycket konstigt uttryck. Jag stöter på folk och de går bort helt plötsligt. Men, ja, nej. Medan, ja, alltså det, i sista matchen kändes det som att det var rätt lag som gick vidare på något sätt. Men jag tycker Islanders gjorde en fantastisk säsong har de gjort. Ett otroligt spännande lag att följa. Och de har ju också en otroligt ung ryggrad att stå på framöver. Så att det känns ju väldigt spännande ändå.
Ja, det gör det. Men det kommer att bli en ny knallhård serie mellan Rangers och Capitals också. De har ju stött på varandra för, milt uttryck. Det här är fjärde gången på 6 år som de går loss i slutspelet. Rangers har vunnit 2 av de gångerna, Washington 1.
Precis.
Långa
serier också.
Skillnaden nu är att Washington är lite hårdare och lite tyngre än vad de har varit.
Ja.
Medan Rangers är lite bättre, lite snabbare och... lite skickligare. Det blir väldigt spännande att se. Precis som Johnny Boychuk tog Nobelpriset att ta bort Ovechkin, så är ju Dan Girardi har redan det priset sen förut. Han är väldigt neutralisera The Great Eight.
Ja, det kommer ju vara otroligt viktigt naturligtvis.
7 matcher igen och så avgör det för att Rangers har hemmaplan i Game 7.
Jag har skrivit upp ett tips. Jag ser här nu, jag vet inte hur jag resonerar, men jag skrev upp i alla fall 4-2 i matchen till Rangers faktiskt.
Ja.
Men vi ska veta det att det är ganska många experter då, som har plockat fram Washington som en seriös utmanare i den här scenen.
Ja, det är de ju absolut. Ja. Det är ingen snack om det.
Jag vill bara säga, jag lyfter fram McDonough Rangers, en spelare som vi...
McDonough?
Nej, det går inte. Ja. Men nu ska jag se om jag sätter det här borde vara inte så svårt.
Att... En flod i Europa. Det.
Ja, jag har dessutom fått enorm bassning för mitt uttal av Eberle. Jag tror det ska vara Eberle. Nej, jag säger Eberle och det ska vara Eberle. Så är det. Precis, så är det. Nu fick jag den också. Men en spelare som vi bespottade lite. Vi sa väl så här egentligen överlag om Washington att vi tyckte att de gick ut och överbetalade ganska kraftigt för backar i somras. Både Niskanen och framförallt Orpik. Men då, alltså, nu har de ju de facto en otroligt stark backuppsättning. Och Orpik har ju varit fantastiskt bra. Extremt bra statistik i alla olika kolumner också, som tacklingar och blockade skott och så vidare. Han är en riktig stud. Och de facto, sen är ju till skillnad från till exempel Islanders och det som Pittsburgh drabbats av, så har de ju varit extremt friska. Så det, jag såg här att Elsner, Carlson och John Carlson, som är en fantastisk säsong förresten, och Niskanen, alla spelade 82 matcher den här säsongen. Och Orpik, som har haft lite skadehistorik, han spelar också över 70 matcher någonting. Så att de säger ju otroligt, det är consistency där. De har verkligen byggt, alltså Trotz har verkligen fått ihop det där laget till slut. Det började ju lite halvskakigt första månaden, men nu är det en maskin och det känns som att de är, det har jag varit inne på flera gånger också, att de är mer kalibrerade för slutspel än vad de någonsin har varit egentligen, det här laget.
Ja.
Det blir jämnt, men jag säger nog ändå Rangers faktiskt.
Ja, jag säger också, men jag säger 7. Det har varje gång de har mött så har det blivit 7 också.
Ja, det kanske är så.
Och det känns som det är ännu mer upplagt för det nu. Men å andra sidan känns som Rangers har varit rätt bra mot Washington i grundserien i år.
Precis, de tog de tre första matcherna. Jag tror någon är ganska rejält också. Sen så den där matchen jag såg den här säsongen mellan Rangers och Washington, den vann ju Washington, och det var den som spelade den sista, den 29 mars, när de vann med 5-2 i Madison Square Garden.
Ja, just det.
Men ja, annars statistiskt sett så har ju Rangers fördel faktiskt.
Det betyder ingenting nu.
Det betyder ingenting.
Grundserien har vi fått lära oss ännu en gång. Vad som händer där har väldigt lite betydelse för det som händer nu.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Precis.
Ja, så har vi väst då. Första serien, Anaheim-Calgary. Anaheim som inte hade någon större problem att avfärda. De svepte i Winnipeg. Otroligt starkt gjort, framförallt att åka till Winnipeg i den sanslösa stämning som var där. Gå in där och vinna två matcher, det är väldigt imponerande.
Ja, det är helt otroligt. Alltså starkt gjort av Anaheim, för det kändes som att vi, både du och jag, hade väl 4-3 matcher till just Anaheim, men vi trodde att det skulle bli tokjämnt. Och Winnipeg var ju, flög ju plötsligt upp som en riktigt stark utmanare överlag så där. Men alltså att det här Anaheim skulle få stora problem.
Ja, och många som trodde att Winnipeg skulle skrälla och slå ut dem.
Ja.
Jag har aldrig sett ett Bruce Boudreau-lag spela så bra i slutspel, som med sån självklarhet i alla situationer liksom. Sånt självförtroende och sån pondus.
Ja, precis. Pondus, det är precis helt rätt ord. Och nu tycker jag, alltså Bruce Boudreau, det kanske var inne på i för några poddar sedan, eller i någon preview, eller om det var förra veckan till och med, att han har ju varit lite känd för att bli liksom i slutspel att tappa tålamodet lite, och sen så om de förlorar en match, då ska vi minsann ruska om bland kedjorna och testa något annat, och oj då, liksom, det blir lite panikartat. Men nu har han hittat liksom otroligt liksom tandems liksom. Och de alltså, snacka om att det blev succé att plocka in Ryan Kessler. För att han var ju grym i de här alla fyra matcherna mot Winnipeg. Och kanske var inne på det lite förra veckan också, att det känns som att de har liksom just det här med tandems. De har ju Corey Perry och Gessler i första kedjan, riktigt stark. Sen har de ju då en 1-2-punch med att Kessler kommer in i andra kedjan med Silverberg, som gör ett otroligt starkt slutspel.
Ja, Silverberg, det tror jag vi var inne på redan förra veckan, att han ser ut att få sitt stora NHL-genombrott i det här slutspelet.
Ja.
Han är ju en gammal slutspels kung från Sverige. Och nu visar han igen att han är väldigt bra på att spela slutspel.
Ja, precis. Han är ju väldigt spelskicklig, men han har också lite grit och han är bra på skridskorna och han är ju en fantastiskt bra defensiv spelare också. Han har ju verkligen många verktyg och han är lite lik Kessler på det viset, fast ytterforward på något sätt. Lite så här selkie-mässiga i spelstilen. Och sen så till och med Raquel, som jättesnabbt har etablerat sig som en riktigt bra NHL-spelare och som ju formar ett tärnum, kan man säga, i tredje linan också med Cogliano, som också har puttat upp ett antal poäng. Så att de känns ju breda i år.
Ja, verkligen, på ett annat sätt. Breda. Det var ju för bara något år sedan så hängde allt på Getzlaf och Perry. Och precis. Så är det verkligen inte längre.
Nej. Och sen har vi ju vid trade-delen där så snackades det om att nu måste, alltså de fick ju lite panik där för att deras backuppsättning slarvade och det var några som inte levererade. Det kändes som att de hade gjort fel val. De tradade till sig Brewer till exempel, funkar inte alls och sådana grejer. Och lite skador kanske här och där och mumps och allt vad det var. De ställde till det. Men nu har de en otroligt solid sex backar som rullar runt. Det skiljer otroligt lite i speltid mellan dem. Jag såg att Bushman, som är väl en deras första backa då, han har 23 minuter i snitt per match. Stoner har minst speltid 18 minuter. Det skiljer bara 5 minuter mellan ettan och sexan i speltid. Och de gjorde faktiskt 14 poäng tillsammans, de här backarna, på bara 4 matcher. Det är överlägset bäst snitt av alla backuppsättningar i av övriga konkurrenter i slutspelet. Så att det, på backsidan kan man verkligen prata om bredd också. Och då sitter ju en sån som James Wisniewski på läktaren.
Ja. Men de får möta en väldigt bra motståndare nu också. Slutspelets största positiva överraskning så far, får man väl säga,
ja.
I Calgary, som alltså manövrerade ut Vancouver till slut med sin hunger och sin, ja, vad ska man kalla det, ungdomliga entusiasm och sin fantastiska karaktär, sin kollektiva moral.
Ja. Ja, det är NHLs bästa LAG, det är inget snack om det. Ett extremt kollektiv som ju på pappret, vi är ju inne på det vecka efter vecka efter vecka, det ser inte jätteskrämmande ut. Kollar man på den avancerade statistiken ser det inte alls bra ut, men de tog kämpa som ett lag. Och sen är det här intressanta att de har sån otroligt bra statistik i tredje perioderna och liksom
då, ja, nu har ju Anaheim det med,
precis, det är det som är oroväckande. Ja.
Ja, men så har de en första kedja som har lyft sig och blivit en av de bästa med Gaudreau, Hudler och vad heter han?
Monahan.
Ja, precis. De har ju varit extremt bra.
Ja.
I avgörande matchen så var det de som de hamnade i underläge, sen tog de liksom tag i showen.
Ja, exakt. Nej, det är lite intressant alltså en sån som Hudler till exempel, som ju var rat, vi har ju pratat om honom, att han gjort en så fantastisk sång, som var ratade både Tjeckiens OS-lag och som var ratade i Detroit till slut, får man säga.
Ja.
Att han har visat sig vara en så bra ledare faktiskt för det här. Han har ju aldrig sett som en ledare, tvärtom lite grann. En lite odd man out sådär. Men han är ju extremt omtyckt i laget och nu kliver han fram i viktiga matcher, i viktiga lägen, är riktig som vänder på matcher liksom. Som kör bussen.
Ja.
Så att det är imponerande. Och det är ju bara att kolla sen när de har optional skates liksom. När jag var och kikade lite där med det som jag återkommer till så ofta, eftersom att jag har knaper erfarenhet på plats. Men då såg vi Brassard åka runt i kallingar liksom, tillsammans med Talbot och någon till.
Ja.
Medan i Calgary, när man ser på det, bilder från deras optional skates, då är det liksom 18 pers på det. De har en otroligt brinne för flames, om jag ska uttrycka mig lite göteborgskt. Så att Det är verkligen ett lag. De vill hänga tillsammans. De vill inte att säsongen ska ta slut. De vill fortsätta umgås och spela hockey.
Så har de en fantastisk publik i ryggen. Så det är ju extrem feber i Calgary. Som med sin seger där tog liksom, såg till att det blev ett litet paradigmskifte kanske i västra Kanada. Det har ju Vancouver dominerat i nästan ett decennium nu.
Ja, det får man säga.
Ända sedan finalen där mot Tampa, Calgary. Ja. Och jag såg Bob Hartley som säger väldigt bra saker. Han är en bra citatmaskin.
Ja.
Han fick frågan hur skulle du beskriva hur det är att vara en flame i Calgary. Han sa att Ja, när du åker och tankar så får du springa snabbt till pumpen, för annars kommer det någon och ska fylla bensinen åt dig och betala.
Ja, det är så pass.
Men jag tror ändå att Anaheim är favoriten här. De är nummer större. Och klarar de av att spela så där bra i Winnipeg så kommer de att klara av det i Calgary också. Och de vinner med 4-2 i matcher här.
Ja, jag har till och med skrivit 4-1.
Ja, det var ju hårt.
Jag tror Anaheim passar. Alltså det är, av alla lag som Calgary kan möta så tror jag att Anaheim passar dem allra sämst. Det är ändå lite liknande. Alltså, Anaheim, när vi pratade om att Calgary är så otroligt bra på att komma tillbaka i matchen. De låg under med 3-0 i den avgörande där mot Vancouver och kom tillbaka. De har legat under med 3-0 mot Los Angeles den här säsongen och gjort en monstervändning. Det är liksom deras grej att komma tillbaka och växa under matcherna. Och samma sak är det med Anaheim som slog rekord i det här slutspelet faktiskt genom att i tre raka matcher mot Winnipeg ligga under inför sista perioden och sen ändå vinna. Det har aldrig hänt i Stanley Cup-historien. Så att, jag tror det blir svårt. Plus det här. Såg jag också att det är faktiskt så att Calgary har inte vunnit en enda match i Honda Center på de senaste 20 försöken.
Oj, oj, oj. Ja, det var det sättet.
Så att de hatar det att spela där nere i Orange County. Jag skjuter från häfterna också med Calgary. Det är lite spännande att de... just när de faktiskt mötte Tampa Bay 2004 och förlorade finalen. Så var de också enorma underdogs det slutspelet. Då hade de med sig en superstjärna i Jerome Ginla. Men jag har för mig att de slog ettan, tvåan och trean i Western Conference på väg till finalen. Och de var uträknade i varenda serie. Så att, och vi har ju räknat ut Calgary här i hela säsongen. Så att, det kan bli tuffare för Anaheim det här än vad vi tror. Men jag säger ändå 4-1 i matchen.
Det gör jag med. Eller 4-2 säger jag.
Ja.
Vissa serien är då en Central Division Showdown i form av igen för tredje året i rad Chicago, Minnesota och Minnesota hoppas ju att det är tredje gången gilt nu, de har blivit utslagna två gånger i rad och,
just det.
Ja, den känns svår att tippa. Chicago lyckades ju till slut utan att vara i närheten av sin 100-procentiga förmåga i slutspel slå ut Nashville.
Nej.
Ja, tack vare sin rutin i avgörande lägen skulle jag vilja säga. Och tack vare att Nashville fick klara sig utan Shea Weber.
Precis. Och Mike Fisher, men framförallt Weber.
Mm. Ja. De gjorde det fantastiskt bra ändå tycker jag. Framförallt i vad var det nu då? Game 5 när de åkte till Chicago och vann med kniven mot strupen. Filip Forsberg. Nej, det var han hade hattrick.
Ja, men det var väl, vänta, det är Game 5 precis på hemmaplan.
Ja, hemma, ja. Ja, just
det. Han gjorde hattrick där, ja, precis.
Ja. Men Chicago har ju sitt... de har just det där... en kackelax-dimension som... LA Kings. Det är ingen tillfälligt att de alltid vinner när det blir såna här... som förra veckan nattmangling när det är inne i tredje övertidsperioden och så.
Precis, just Seabrook som också har en enorm förmåga. De har så många karaktärer i laget som har så bred erfarenhet av att avgöra matcher.
Ja.
På varje position egentligen. Så att,
Men när man pratar med en sån som Hjalmar matchen efteråt så var han väldigt angelägen om att... de insåg att de behöver komma upp på en helt annan nivå. Och det behöver de verkligen mot Minnesota som imponerade mot St. Louis.
Ja, det känns som att det är lite märkligt inför den serien. Är ju att det känns som att 90, nu tar jag i här kanske, men det känns som att 90% tippade St. Louis.
Att, det var... 4-3, vi sa väl här ändå att det skulle bli väldigt jämnt.
Ja, alla var ju med på att det skulle bli väldigt jämnt, men det kändes som att det var minst lika många tips på att Winnipeg skulle slå ut Anaheim till exempel.
Ja.
Och att Ottawa skulle slå ut Montreal.
Ja, det trodde ju jag.
Det trodde jag också, precis. Men Minnesota gjorde ju proceduren relativt kort. Alltså, återigen åker St. Louis ut i 6 matcher och Minnesota såg oförskämt bra ut. Ja. Precis så där bra som de har gjort det hela 2015 egentligen när de har varit det bästa laget i NHL. Så att, det här kommer bli en kanske den mest, jag ska inte säga den mest sevärda, för det är två riktiga slutspelslag det här. De kan både spela lite offensivt och defensivt. De kan ta ut varandra lite grann nästan. Ja. Men de kanske två bästa lagen, jag vet inte. Definitivt två contenders om de väl går vidare i alla fall.
Ja, jag tror att Chicago i alla fall är väldigt oroliga. Hjalmarsson sa det, det som känns som skillnad är att de har fått större bredd, framförallt på backsidan. Förut handlade det så extremt mycket om Suter och Brodin. Mm. Men precis som du beskrev Detroit där nu, så är de har väldigt bra backar i alla tre backparen.
Precis. Scandella Spurgeon har ju snott ganska mycket istid av Suter nu. Han ligger inte på en halvtimme på match längre, utan det är ganska mer jämnt fördelat än vad det har varit tidigare i alla fall.
Ja.
Så att sen har ju faktiskt i Minnesotas fall så har de kommit igång offensivt också, men det är mycket de vann ju mycket på offensiven också mot St. Louis. Trots att vi kanske tyckte att det såg lite vassare ut med en sån som Tarasenko och bredde Stastny i tredje kedjan i St. Louis, allt vad vi sa. Men den bästa kedjan var ju den med Parisi, Granlund och Pommerville. 17 poäng på St. Louis, som också har ett fantastiskt backuppsättning.
Ja.
Och jag vill ändå säga det, alltså, den 4 juli 2012 när alltså Minnesota skrällartat lyckas signa både Suter och Parisi samma dag.
Mm.
Alltså av det finns ju stjärnor och stjärnor igen, så att säga. Jag tror att Suter och Parisi är två väldigt väldigt bra stjärnor. Alltså det är bra ledare båda två. Alltså
Parisi har varit väldigt bra nu.
Mm.
Verkligen levt upp till sin potential.
Exakt. Var ju han är ju det är, precis, det är en otroligt skicklig målgörare naturligtvis, en bra lagspelare och en härförare. Han var ju lagkapten för OS-laget i Sochi till exempel, som för USA. Så att det är alltså det är en, ja, jag tycker Minnesota känns riktigt robust alltså.
Ja. Ja, det tycker jag med, men jag har sett Chicago för många gånger och vet vad det finns för potential, hur många matchvinnare det finns där, och Patrick Kane är på väg och blir Mr. Showtime. Ja, han är på väg tillbaka mot form. Alltså, så att,
just i den Filip Forsberg-matchen där så gjorde ju Patrick Kane det allra snyggaste, det man kanske kommer ihåg allra bäst. Alltså den spinorama-passningen är ju, ja, är ju kanske det snyggaste målet hittills i slutspelet. Det är bara att YouTubea fram om man mot förmodan har missat.
Ja, så att, men jag är öppen för att nästan vad som helst kan hända i den serien, men jag säger ändå Chicago 4-3, därför att ja, jag har så höga tankar om deras slutspelsförmåga.
Precis, det är jag också. Jonathan Taves lite i skymundan leder ju faktiskt poängligan i slutspelet.
Ja, ja.
Och ändå så snackar man väl kanske mest om att Marian Hossa har varit den bästa forwarden i Chicago liksom spelmässigt. Och Brandon Saad och Brad Richards har varit bra till och med.
Ja. Men vad ska vi säga om stackars St. Louis då? Ännu en gång blir det vår för tidigt i St. Louis. Och, jag kan inte annat än tycka lite synd om dem, för de blir ju bättre för varje år. Det är bara det att konkurrenterna blir ännu bättre. Och, ja, de spelar i den fruktansvärt hårda central. De kommer aldrig ut ur den. Hade de varit ett östlag så hade de varit i konferensfinal efter år.
Ja, precis. Det är slut på excuset nu för St. Louis, så har det ju snackats om. Liksom. De kan inte hålla på och skylla på det här hela tiden, för de lyckas ju aldrig. Men det är självklart så att de har det väldigt tufft i central. Alltså nu får de ett wildcard-lag, och då skulle det naturligtvis bli Minnesota som är liksom det bästa laget 2015 på liksom poängmässigt. Och hade de inte blivit det, hade det blivit Chicago eller Nashville, hade det varit jättetufft det också. Och liksom när de fick ett wildcard-lag för ett par år sedan, då var det ju Los Angeles de fick. Så att det blir alltid liksom tuffast möjliga motstånd direkt för dem.
Ja.
Och de åker alltid ut i 6 matcher. Ja. Men jag är nog lite inne på din linje. För du har ju nu under den här poddens historia sagt att... hör du, Ekeliv, du tycker att David Backes är bättre än man är.
Ja.
Och du tycker O'Shea och de här gubbarna, de levererar ju inte i slutspel. Och det kanske är...
Backes är problemet. Han är ingen slutspelskung.
5 mål på 30 matcher. Eller om det var 29 matcher. I hans slutspelskarriär är ju inte riktigt samma snitt som i grundserien.
Hitta på.
Precis. Vi får se vad som händer med Hitchcock också. Vi har ju sagt, vi sa ju inför slutspelet att åker man ut i första rundan, då kommer man garanterat att bli sparkad. Men vi får se.
Ja, det finns väl viss risk för det.
Men det största problemet i det här slutet, om man ska bara peka på en grej, trots allt, som var det, alltså, om man ska peka på en sak som var problematiskt i det här slutspelet, det är exakt samma sak som förra året, trots att det var en annan keeper nu. De har aldrig något bra målvaktsspel när det blir slutspel.
Nej, tyvärr. Så den här Allen är ju en talang, men han släppte in puckar som man inte kan släppa in i slutspel.
Nej, I den game 6, Zach Parise ska inte kunna göra mål från förlängd mållinje ungefär.
Nej.
Det är inte okej. I en så viktig match. Jag skrev upp ett förslag faktiskt. Så får du säga, det här får du besvara om du tycker att det låter rimligt. Och det skulle bygga på så här alltså. Med tanke på det är faktiskt att St. Louis ska gå efter Cam Talbot i sommar.
Ja.
Jag menar om det är en tillräckligt.
Absolut. Ingen dum idé.
Och att St. Louis motbud skulle bygga på Jake Allen plus någonting värdefullt.
Nej, jag vet inte. Jag tror inte Range vill ha ett första val.
Ja, men det kanske St. Louis kan släppa.
För Cam.
Precis. Ja, det blir. Men St. Louis behöver definitivt lösa sin målvaktssida. De kan inte lita på Elliott och Allen igen. Det går inte. Utan de måste försöka hitta på någonting. Och det skett sig med Miller, så att det är inte helt lätt det där faktiskt. Det skett sig med Brodeur också.
Jag pratade med Sten efteråt. Eller hade kontakt på sms med Sten. Mm. Alex. Och det var väldigt svårt att svälja. Han hade räknat med att de skulle gå långt i år.
Ja, det precis, det förstår jag. Att han har varit med ganska, han har ju varit länge nu i St. Louis och varit med på den här Sodi-perioden liksom. Jag vill säga en sak om Nashville också. Vi var inne lite på det, Forsberg och hattrick i en av matcherna, så jag tycker positivt för dem i alla fall är ju att många av de här unga spelarna som har blivit stomkillar var väldigt bra ändå mot Chicago, alltså 5 mål av Colin Wilson till exempel.
Ja, de lärde sig snabbt att spela slutspelshockey och de kommer ju ha enorm nytta av den här erfarenheten såklart. Väldigt, väldigt betydande för dem. Men de sa efteråt också att en anledning till att vi tror att vi fick stryk var att här för någon månad sedan så kom det in en kille i vårt omkring och ställde sig på klubbmärket.
Ja.
Och det jinxade hela resten av vår säsong.
Ja, just det.
Han var från Örby.
Ja, just det. Ja, okej. Okay. Ja.
Så det var ditt fel.
Ja, okej. Okay. Ja, det där är ju det där är så där, jag blir så här paralyserad i blodet så fort någon säger det. Jag får upp liksom Shea Webbers vansinnigaste anlete liksom i mardrömmar ibland. Det är traumatiskt det.
Nej.
Ja, jo, det var på riktigt det kanske. Men Ekholm plus 4 i plus minus mot Chicagos offensiv och trots att de åkte ur, det är ju starkt.
Ja. Ja, han blir en tillgång för VM-laget också.
Precis, det blir han. Vi kanske ska komma in lite på VM. Innan det så vi måste runda av ganska snart. För klockan börjar närma sig det klockdag som du måste stänga ner på.
Det är väldigt många NHL-proffs överhuvudtaget i VM. Men inte minst i Tre Kronor-truppen.
Ja, det är överlag. Alltså, det känns som att det kanske är på pappret mest stjärntäta VM alltså, jag har upplevt på väldigt länge. Det var väldigt bra stjärntäta även VM 2012 när Sverige floppade på hemmaplan.
Ja.
Men
alltså, nu är Crosby med i Kanada med Giro och snart är Stamkos där också.
Just det. Nej. Nej, men Seguin är med, det är Giroud. Jag tyckte jag såg när de ställde upp sina kedjor där, hur de hade tränat Kanada, då såg det till och med ut som att Hall var Taylor Hall liksom är extra forward, han får typ inte plats. Alltså, det är.
Shane är med också. Det är framförallt på forward-sidan som de imponerar.
Precis, och det är till och med på coach-sidan ser det bra. Todd McLellan ställer upp som head coach. Bill Peters, Jim Neal, känner på det, general manager. Det är lite Detroit-prägel där. De kan värva lite Detroit-spelare här imorgon.
Ja, kanske vinner. Men det ser väl okej ut. Alltså vanligt var det lite strul här. Den här Patrik Hörnqvist-historien var inte bra.
Nej, det var tråkigt faktiskt att han... märkligt skött, va? Eller?
Ja, han gjorde klart att han var tillgänglig och de sa till honom att vänta. De ville invänta vad som hände i sista matcherna här. Då gav han fan i det. Och det kan jag förstå. Han är ju ingen rookie. Han har varit med länge. Han har varit ratad i OS. Han har nog rätt att begära lite mer respekt än så, tycker jag.
Precis. Man tycker ju att så otroligt starkt är inte Tre Kronor i laget att Hörnqvist inte ska ha plats där du liksom, utan att blinka, liksom, tycker jag.
Exakt. Det är väl ingenting att tveka om. Man skulle lyfta laget som det ser ut nu direkt.
Ja. Nej, jag tycker...
Han verkar inte stå något särskilt högt i kurs hos den här landslagsledningen. Så då får de väl ha det så.
Ja, det är upp till dem. jag tycker Och sen kom det för sig fram också, avslöjade i Pittsburgh, att Hönkvist har ju spelat med ett brutet revben här.
Ja.
Och ändå så var han ändå villig och öppnade för VM. Det är ju, snacka om karaktär. Han har smärttålighet. Sen så, en sak som jag reflekterar över, som jag, ingen har sagt någonting om, som jag tror du tycker att jag ska ge blanka FAN i också. Men som jag tycker är lite märkligt, apropå det här med sedinarna. Att det snackas om att de att man liksom att de får, att de ofta hamnar i kläm i såna här toppdiskussioner, för att de är ju två stycken och de är beroende av varandra liksom, och att det är ju faktiskt två individer naturligtvis som är fantastiskt skickliga och spelar båda två var för sig. Men jag tycker lite konstigt så här att båda nu tydligen är skadade. Alltså en kan väl åka i alla fall.
Ja, jag vet inte. Jag tror att grejen är att de vann sitt guld där 2013. De är 34 år nu. Jag tror att landslagskarriären kröntes där. Jag tror inte det blir någon mer.
Nej, det kanske är så. Man,
De hjälpte Sverige till VM-guld på hemmaplan. Jag tycker inte det behövs göra så mycket mer för deras del.
Nej, det var på hemmaplan. Det var ju otroligt. Och de var ju faktiskt, det kan man kan inte nog understryka deras betydelse för det VM-guldet. För den injektionen som de innebar var ju helt extrem. Det var ju ett svenskt lag som var väldigt, väldigt uträknat när de klev in det.
Ja.
Så att, men överhuvudtaget, alltså, i andra nationer så tycker jag det är spännande också. Ryssland, det är Malkin, småskadad, ska ändå spela där. Där det är ju verkligen så här, där får man inte säga nej till Ryssland. Där kallar plikten i allra högsta grad. Tarasenko, det ska bli intressant att se den här Panarin.
Ja, jag tror det är dessutom så att ryssarna får ett bra betalt för att komma hem.
Det kan vara så, precis. Vi såg ju bilder från när de hade vunnit VM-guld där förra året, när de hälsade på hos Putin, och det var klockor och det var bilar de skulle få. Allt.
Ja.
Men Panarin som ju varit kung där i Sankt Petersburg, som ju ryktas här i veckan var väldigt nära Chicago till nästa säsong. Och kliva in och göra riktigt bra från sig. Alltså, å andra sidan har de här ryska spelarna som har varit så otroligt dominanta i KHL nödvändigtvis inte akklimatiserat sig så snabbt till NHL. Alltså, Radulov till exempel har ju floppat väldigt ofta i NHL, och Kuznetsov gjorde ett fantastiskt grant mål och avgjorde Game 7. Men dessförinnan har jag varit rätt ifrågasatt den här säsongen.
Kuznetsov som var så det är jag också. Men nu ska vi inte prata så mycket VM.
Kopitar och Gaborik och grej.
Folk lyssnar inte på den här podden för att lyssna, för att höra om VM. Det finns det andra som pratar om.
Men de kommer med intresse, våra poddlyssnare, att se på USA också. Det finns mycket intressant spel. Jack Eichel till exempel ska ju spela. Det är första gången vi får se han på allvar. Dylan Larkin som är Detroit Prospect, som var kung i JVM och får chansen. Det är ett ungt lag USA kommer med. Steve Moses som har varit kung i Jokerit den här säsongen, som mängder av NHL-lag rycker i. Ska bli spännande att se på den här nivån också. Så att jag ser ändå fram emot VM parallellt här med det vi sysslar med på nattetiden.
Ja.
Ja, vi kanske ska runda av då. Gav mig något tips förresten på Minnesota mot Chicago.
Ja, jag sa 4-3 till Chicago.
4-3.
Ja. Det gjorde du med, tror jag.
Det gjorde jag också, okej, bra. ja, då återstår det bara. Och det blev ett ganska kompakt poddavsnitt där.
Ja, men vi fick en hel del sagt. Nu blir det ju bara superspännande att se de här serierna, hur de artar sig. Montreal-Detroit till exempel, jag tror att det blir någonting att se det.
Ja, det precis. Montreal. Ja, för det. Nej. Det vill jag inte se. Det vill jag inte se. Nu höll jag på att bekämma mig totalt. Jag vet vad jag gjorde samtidigt som du sa det. Jag höll på att kolla upp konkurrenter till Hagelin, om jag som är bästa nummer 62.
Ja. Du sa bara ja, Montreal det tror jag. Ja.
Usch. Ja. Nu sjönk jag ner ännu mer i Erik Nivas ställning i stolen, alltså. Ja. Men
betyder det?
Ja, det betyder det.
Han sitter lutad framåt hela tiden.
Ja, det kan, nej, han har en hållning som ju inte är så där eftersträvansvärd på samma sätt som hans texter. De är lite mer eftersträvansvärda. Så. Ja, men,
ta nu och klipp det här, så hörs vi under Tampa-matchen. Det lär vi väl göra på sms då. Så.
Ja, det kan jag tänka mig. Jag hoppas ju att det blir till min fördel lite grann, men det återstår sen.
Yes.
Ja, tack alla lyssnare.
Tack.
Då är vi. Ja, hej.
Hej. What comes around goes around.
What comes around goes around. What comes around goes around. What comes around goes around. What comes around goes around. What comes around goes around.
I take a lot of pride in that. People could probably criticize that I'm a little too honorable, I suppose.
What comes around goes around.
I've been a firm believer my whole life that what goes around comes around. If you're one of those guys that sucker someone when they're down, you go after somebody that doesn't deserve it or isn't the same category as you.
Utan de här dumheterna ägnar jag det du är bra på, annars är din karriär slut.
What comes around goes around. What comes around goes around. What comes around goes around. What comes around goes around.